Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min partner är Lovisa Lofsan Sandström. Och det här, det är det tredje och sista förinspelade avsnittet för den här gången. Eftersom jag nu snart är i land i Karibien. Vad sjukt det känns att säga det. Ja, gud, jag är säker på att jag längtar hem något enormt just i denna sekund. Men nu är jag snart hemma igen och då kommer jag prata så mycket jag får och kan om mitt äventyr nästa gång vi hörs, helt enkelt. Men den här veckan så kommer jag fokusera lite grann på lyssnarfrågor. Eftersom vi då försöker att inte prata om aktuella grejer. Det kommer ju att kännas väldigt, väldigt gammalt i så fall när ni lyssnar på det här. Så att vi har hittat några frågor som ni har ställt. Vi får ju väldigt mycket frågor till Träningspodden, eller hur Lovisa?
Ja, och det är både de korta frågorna som är vilken är er bästa magövning, till långa romaner med så fina livshistorier. Och det är svårt att plocka lyssnarfrågor, men vi får ju väldigt mycket inspiration varje vecka från de meddelanden och mejl som våra lyssnare skickar in.
Ja, men precis. Vi brukar ju alltid känna så här, okej, nu känns det som det här är på tapeten. För ibland så får man väldigt mycket frågor som handlar om ungefär samma sak. Och då brukar vi snacka om det. Så att ni ska veta att även om inte just er fråga blir uppläst så inspirerar era frågor oss väldigt mycket till vårt innehåll.
Men om vi skulle dra den snabba och den kortaste lyssnarfrågan som vi oftast får, vilken är er favoritmagövning? Vad skulle du svara på den frågan, Jessica?
Oh, du vet ju att jag hatar magövningar. Det är det absolut värsta jag vet. Och det är för att jag är så svag i magen som jag inte gillar det. Men jag har ju upptäckt att magövningar blir roligare när man gör dem i form av yoga. Det vill säga att de liksom ingår i någon slags program. Och då brukar det, i yoga så är det ju oftast olika versioner av plankan. Planka och sidoplanka, och så är det ofta lite balans med, så att man måste tänka på någonting samtidigt. Jag har ju väldigt svårt för det här att göra sit-ups eller du vet, bara stå statiskt i plankan. Det tycker jag inte är så himla himla kul. Men då får jag nog tips om att göra olika yogaövningar. Klassiken är ju båten. Du vet den här när man sitter som ett V och sträcker fram händerna och försöker liksom hålla sig upp med magen, så magen verkligen får jobba. Men den är ju väldigt, väldigt bra faktiskt.
Till slut sitter man bara och skakar i båten.
Ja, jag vet, den är jättejobbig. Vilken är din? Alltså om du måste välja.
Om jag måste välja så vill jag ha en magövning som jättesnabbt blir jobbig. Alltså de här när man ska hålla på över en minut och sen börjar det kännas i magen. Jag har inte riktigt det tålamodet. Så då skulle jag ju välja en magövning där man kan lasta på vikt eller att den är så tuff att man inte behöver hålla på särskilt länge. Jag har en nyförälskelse i crunches med rep i dragmaskin. Så det kan ju egentligen bara unna mig när jag är i mitt eget gym, alltså nere i studier, eftersom jag inte tränar så ofta på de stora gymmen just nu. Men sätta repet i dragmaskinen i den övre trissan och sen gå ner på knä och sen backar jag bak som en lastbil. Behöver man ha en tjock matta i, så att man inte behöver ha svanskotan rakt på den här stolpen som dragmaskinen liksom, som man kan ofta flytta trissan. Och så drar man ner repet och liksom håller händerna precis framför bröstet och sen gör man crunches. Och nu kör jag, och det här är roligt för det är i princip alla mina PT-klienter. Vi har liksom maxat ut viktmagasinet nu. Så vi drar ur sprinten, sätter den längst ner och sen göra 20-25 ganska så explosiva crunches med rep. Det är en ny förälskelse. Men jag gillar också alla varianter av Russian Twist. när man sitter som båten, fast man kan ha fötterna i golvet och blir lite lättare, och sen ja. Rotera från sida till sida, hantel eller viktplatta i händerna eller med boll, och så kan man lägga till ett litet bollstöt i golvet. Så att om jag måste bara få välja en just nu, crunches i dragmaskin med rep, får jag lägga till en liten extra övning, då är det Russian twist.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning. grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Ja, på de förhatliga magövningarna. Det är så himla tråkigt att träna mage. Det kanske, fast alltså, du borde egentligen inte tycka det, för att du har ju faktiskt magrutor. Jag kommer ju aldrig någonsin i hela mitt liv att få magrutor, och då känns det bara så himla, ja, men så här, man vill bara, varför ska jag göra det här? Det är helt onödigt. Det kommer inte att leda till någonting.
Jag hade
som
ju
syns i alla fall.
Sinnessjukt hög motivation till att träna magen, egentligen hela bålen, efter mina graviditeter. Och de åren som jag så här verkligen nötte, det har jag liksom kunnat hämta hem sen, som att jag liksom gjorde ett väldigt stort grundjobb efter att jag hade varit gravid, som jag inte hade gjort innan jag var gravid. Jag var ju 23-24 när jag blev gravid första gången, och innan dess så hade jag inte fokuserat eller reflekterat särskilt mycket kring min mage och min bål. Jag har alltid tränat väldigt mycket allround, men det var som att jag klev ner på lägsta nivån och sen mäktade med att stanna kvar där och, åren efter att jag hade fått barn. Och sen var det som att det liksom, det blev en sån bra bas. Men jag kan säga att de senaste 2 åren där jag har fått lite mer, och det har vi pratat om i träningspodden för länge sedan, lite mer volym i magmusklerna. För det här med att ha synliga magrutor, det kan man ju ha av att man har lite underutsfett, men magen kanske fortfarande är väldigt platt. Och ibland så kanske den till och med är konkav. Men när jag har fått lite mer volym i mina magrutor i magmusklerna, så att de liksom putar utåt, vilket ju har varit ett av mina primära träningsmål om man tittar på det okulära, det visuella som syns, då är det faktiskt så att det går allt snabbare för mig att få kontakt med magmusklerna, och jag blir också trött snabbare i magen. Så ju större magmuskler jag får, desto snabbare kan jag liksom känna magen och att magen jobbar på ett sätt som jag inte kunde första åren efter att jag hade varit gravid. Så det här har liksom ändrats om sig på, ja, men som ett, på ett så här, väldigt mycket så här, kroppskännedom, och att jag i princip aldrig känner att ländryggen blir trött fortast eller att ländryggen börjar så här krampa eller mola när jag gör magövningar, de klassiska fällkniven eller crunches eller sit-ups, så som många som kanske inte har den här grundkontakten med de raka magmusklerna, de som syns om man har lite mindre underutsfett. Hur ofta får du liksom så här bryta en magövning för att ländryggen tar över och det som är jobbigast?
Oh, vilken svår fråga. Alltså
vissa har ju så i alla magövningar.
Ja, men jag är ju inte speciellt uthållig i någon magövning, men jag har nog inte reflekterat över vart det gör ont. Det är mer så här, jag orkar inte mer nu. Det går inte, liksom. Det tar stopp. Och jag är väl kanske inte heller den som kämpar mest genom smärta när det gäller magövningar. Nej, det är faktiskt en svag punkt för mig. Jag är väldigt dålig på det. Men jag är också dålig på ryggövningar. Alltså jag tycker egentligen både rygg och mage är fruktansvärt tråkigt. Ryggresningar, det tycker jag är så otroligt tråkigt att göra.
Ganska osexig övning också.
Ja, men bra, såklart. Den är ju jättebra och det är väl därför att det känns så mycket som jag verkligen skulle behöva. Men alltså, nej, jag vet inte. Det är som med allt annat i livet för mig med träning. Det som är tråkigt, det går inte. Det går bara inte. Därför var jag så glad när jag plötsligt insåg att styrketräning kan vara riktigt kul. Att det kan faktiskt vara roligt att känna sig stark och lyfta tungt och sådär. För innan jag tyckte det var tråkigt, jag kunde inte förmå mig att styrketräna. Men nu så går ju det riktigt bra för att jag har liksom ändrat mindset kring hela grejen, tror jag.
Men apropå magövningar, som det här att det ska bli jobbigt tidigt, att inte behöva hålla på i en minut innan det börjar kännas, då är ju rollouts en riktig sån här
Fabian, vad den är jobbig,
alltså. Pang på övning. Mina klienter, när de är inne i en period där rollouts ingår som övning, då använder jag en vanlig skivstång och sen så använder jag de stora viktplattorna så att stången kommer upp från golvet, och så står de på knä på en matta och sen så rullar man ut stången, och på riktigt, det räcker med typ 5 repetitioner och sen bara det går inte mer. Och det är ju också härligt.
Då går det verkligen inte mer. Alltså när man gör rollouts och är slut liksom, då är det slut.
Ja, men det finns ju så roliga filmer när människor kör rollouts med det gamla klassiska hemmaträningsredskapet ab wheeler, eller det här maghjulet, och så är det så himla smart mellan händerna, och sen så börjar de på tå och så rullar de ut och sen så pang, så åker näsan ner i golvet.
Du, jag kom på när du pratade om rollouts, kom jag på en magövning som jag faktiskt tycker är ganska rolig. Det är när man använder en pilatesboll och står liksom i plankan med benen på bollen, och så drar man in bollen och drar liksom knäna mot hakan och så ut igen. Det är ju typ en rollout fast åt andra hållet.
En omvänd,
en omvänd rollout. Det tycker jag är ganska kul faktiskt.
Det är samma sak. Där orkar man inte heller göra särskilt många. Den går ju också att göra med fötterna i ett T-rex-band.
Ja, just det. Precis, det brukar jag göra på gymmet ibland. Men hemma så blir det ju med bollen. Och den gillar jag faktiskt ganska mycket.
Fördelen med knäindrag då, med fötterna på boll eller fötterna i T-rex-band, det är ju bonuseffekterna i styrkan för triceps, axlar och skulderblad. Jag gillar ju när man kan få en liten extra bonuseffekt av en mage- eller bålövning.
Ja, men precis. Ja, den kom jag på att den kan jag stå ut med, faktiskt. Men du, Lovisa, ska jag börja med en liten fråga här som jag har fått?
Kör.
På mitt Instagram, för den är lite kortare. Löpansfråga. Jag tycker att ett visst tempo ute och på löpan känns så olika. Jag vet att det ofta är mer mentalt jobbigt på löpan för att man är inne och inte kommer någon vart och så vidare. Men jag tycker liksom att i samma tempo som jag kan prata med en kompis helt obrytt blir jag mycket mer flåsig av inne. Kan det ha att göra med att man tar fler steg på ett löpan? Du och Lovisa får gärna prata lite om det. Är det skillnad i hur man springer eller känns det bara jobbigare ändå? Och då kände jag så här, vänta nu. Läste jag fel här? Nej. Men jag känner ju precis tvärtom. Jag tycker att det är lättare att springa på löpan. Alltså jag kan ju springa, jag kan hålla ett högre tempo på löpan än vad jag kan göra ute.
Det är nog samma för mig också.
Så att jag känner inte igen det där att det skulle vara jobbigare att springa på löpan. Men jag vet inte, nu skrev inte tjejen som ställde frågan. Bullen, kommer du ihåg bullen? Nu skrev inte hon om hon hade någon lutning på löpandet eller inte. Men det är klart, har man lutning så kan det ju kännas jobbigare att springa i ett visst tempo. För ofta utomhus så springer du ju inte konstant i lite uppförsbacke. Jag får inte ha lutning på löpandet för min läkare på grund av min häl. För det påfrestar den för mycket.
Ja, det blir lite extra drag när det blir i lite uppförsbacke. Då dras ju senan ut lite.
Precis, och trycks också mot skon så det blir irriterat. Så backintervaller, det får inte jag göra på ett tag, kanske aldrig. Vilket jag tycker är tråkigt, men det är vad det är. Man får liksom ta det för vad det är helt enkelt. Men löparen har ju inte kunnat springa på länge. Det har väl de flesta inte gjort eftersom man inte kan gå på gymmet direkt. Så nu var det länge sedan, men jag brukar ändå springa utan löpning, eller lutning faktiskt. Och jag tycker ju, jag vet inte, du vet ju att jag har ju tränat till ett maraton på löpband. Jag gjorde ju, till mitt första maraton gjorde jag ju alla mina långpass på löpband. Inte ett enda långpass ute. Ja, och folk är ju så här, men man kan inte träna lika bra på löpband. Men man kan faktiskt det. Det går jättebra. Jag tror att det är en inställningsfråga.
Du lyfter upp en knuten näve, knogarna framåt, och så vevar du lite grann på sidan och så åker det långsamt upp ett finger i mitten där som sträcks upp.
Ja, men lite så. Lite så. Men tror du att det kan bero på, om hon nu tycker att det är jobbigare på löpband, att man har ett lite annat löpsteg när man springer inne?
Ja, min erfarenhet är att människor har svårare att ta ut steget bakåt på löpband. Att man är så mån om att få fram foten. Så att man missar det här med att fullfölja steget i liksom hela den här cykliska rörelsen. Om jag tittar på en klient från sidan så kanske man har lite bättre rundtramp ute än vad man har inne. Och att det blir väldigt mycket fokus på den höga stegfrekvensen. Men det är intressant för att jag pratade faktiskt med en PT-klient om det här bara för nu, när vi spelar in, så var det faktiskt förra veckan. Men när det här avsnittet släpps, då var det någon månad sedan. Och hon har inte på grund av smärta kunnat löpträna egentligen sedan efter sommaren. Och försöker nu med min hjälp hitta lite mer självförtroende i löpningen. Och när man har haft ont i knä eller fötter och liknande, då kanske man inte är jättesugen på att springa ute när det är väldigt isigt och halt och dessutom lite kallare. Det är liksom fler parametrar som när man känner sig lite osäker. Plus man behöver börja på en lägre nivå. Man är van att kunna sticka ut och springa 5 kilometer. Men om man är rädd för att man kommer få ont efter 1 kilometer, då vill man kunna avbryta och sen ändå fortsätta få någon form av kvalitet på passet. Och normalt sett så tränar vi jättemycket intervaller. Och det kan hon köra liksom både flera gånger i veckan och ganska så tuffa intervaller på löpband. Men nu när vi håller på och stegar upp hennes löpning, då hade vi första veckan att hon skulle samla 1000 meter blandad gång och jogging och så lite löpning. Och sen så har vi stegat upp det så att hon i ett pass samlar 2 stycken 1000 meters block och sen gör vi andra övningar däremellan. Och sen kom vi upp nu så vi har 3 stycken 1000 meters block som hon ska samla in meter. Och då sa hon att det känns så enormt tungt. Särskilt om man är van att springa intervaller och kunna liksom hoppa av och hoppa på löpandet eller höja och sänka tempot. Men det här med att springa eller jogga då 1000 meter i en följd, hon upplever att hon blir väldigt trött och att kroppen känns som hennes egen reflektion. Allting bara skakar, allting bara slår, allting bara känns tungt i kroppen. Och då så hade vi liksom ett samtal om då, vad är egentligen skillnad? Och till exempel det här med distraktioner. Att kunna springer man ute så finns det ju vindeffekt som kanske gör att man känner sig lite snabbare om man tänker sig känslan. Men också det här med att prata med någon eller att man tittar på saker och att man faktiskt har den här att man förflyttar sig framåt gör att man kanske känner sig lite snabbare. Men det förklarar ju inte skillnaden i tempo. Sen ska man tänka på att inte alla löpband är kalibrerade. Alltså om du har blippat in att du ska springa 10 kilometer i timmen eller 6 minuter per kilometer så är det inte säkert att det är det just på det här löpbandet.
Nähä, vadå? Vad sjukt!
Och kalibrera ett nytt löpande är ju kalibrerat. Men sånt kan, det är ju en dator som styr det där. Så det är inte alls säkert att det överensstämmer med verkligheten. Men också i verkligheten, om du springer ut med en GPS-klocka så är det inte heller säkert att den kommer vara helt rättvisande. Så jag tycker ju att det är är nyttigt att fundera över sin intensitet. Men om man tänker sig att man springer intervaller på löpband och hoppar av och på löpandet i farten, då slipper man ju den här uppstartsfasen och man slipper ned det här med att bromsa när intervallen är klar jämfört med när man springer ute. Å andra sidan, när man springer ute, då tillgodoräknar man sig ju, om man ska springa 10 stycken en minut där ute, då kommer ju accelerationsfasen vara en del av den här en minutaren. Så jämfört med på löpandet när man är uppe i rätt tempo första sekunden. Så det gör ju också skillnad för hur trött man blir. Men många säger ju att det går åt mer energi av att springa ute för att man måste förflytta kroppen framåt. Så att man blir tröttare på löpandet, ja, men det kanske är då att man inte behöver den här accelerations- och bromsgrejen som man kanske får automatiskt ute.
Ja, precis.
Det blir högre kvalitet.
Men det som jag hade mycket nytta av löpandet, det var att när jag skulle höja mitt grundtempo så var det mycket enklare att göra på löpandet än vad det var att göra ute. För det var svårare för mig att liksom pressa mig till att hålla den farten ute än att göra det på löpandet när löpandet höll farten åt mig, om man säger.
Gud, älskar löpandet just på grund av det.
Ja, jag vet. Det var så himla bra. Så bara, nu höjer jag liksom mitt grundtempo här på löpandet. Och då fick ju det effekten att jag också kunde höja mitt grundtempo ute i förlängningen. Men jag hade nog haft svårare att göra det utomhus utan löpande, tror jag. Det hade tagit lite längre tid för att det hade varit mycket jobbigare. Nu blev det liksom en genväg till att höja sitt grundtempo någonstans. Så det tyckte jag var skönt. Och plus att man behöver inte heller fundera så mycket över sitt tempo när man springer på löpande, utan det sköter ju sig själv. Och det gällde jag också när jag sprang mycket löpande, att man kunde bara, du vet, jag kollade på någon serie eller lyssnade på någon podd eller en bok och bara liksom sprang och tänkte inte på någonting, och löpandet skötte tempot. Så att det var som att det blev som en PT nästan, en träningskompis som liksom skötte vissa grejer med träningen och jag behövde bara exekutera. Jag gillar ju löpan, det vet du. Jag är ett stort fan just av löpan.
Men jag tänkte på det här, lite grann det här att man joining the flow i ett löpband. Att man förhåller sig till det tempot som löpandet är inställt på. Det har jag haft väldigt positiva upplevelser av när jag har sprungit lopp. Att det är väldigt skönt, särskilt då, det blir tydligt när det är väldigt smala banor. Man tänker till exempel på Lidingöloppet, som ju är liksom på många ställen av banan väldigt smalt. Så man kan knappt att det går att springa om. Och springer man om, då vet man att man måste lägga i extra växel så att man inte blockar någon som kommer bakifrån. Men också på Ultravasan, som ju så många, jättemånga delar som är väldigt smal stig, och där man vet att det räcker med att hålla samma tempo som alla andra, så man nästan springer på ett långt led. Det har jag tyckt har varit en positiv upplevelse jämfört med de här riktigt breda asfaltsloppen, där det kanske man kan springa 10 personer i bredd och alla springer i olika tempo. Då är det väldigt svårt, att tycker jag, att bedöma mitt eget tempo för att andras tempo lite grann stör. Någon som kommer med en högre stegfrekvens, någon som springer lite långsammare än en själv. Och så måste man säga, ska jag göra en omkörning eller inte? Och sen att det blir lite trixigt i sidled, och så kanske man springer lite längre än vad man skulle behöva göra för att man försöker manövrera sig emellan. Och det är ju lite samma sak där på löpandet, att man helt enkelt förhåller sig till de yttre faktorerna jämfört med att försöka styra sitt eget tempo själv. Tjejmilen är ju ett bra exempel där det är liksom väldigt breda partier, och att man lätt då dras med i någons annans tempo för att man blir omsprungen av någon, så försöker man ta rygg. Det är ju rätt knepigt, alltså. Man riskerar ju att hamna i syreskuld.
Ja, gud, alltså, när jag sprang maraton i Buenos Aires och var liksom, hade väldigt mycket adrenalinpump som man kan ha i början av ett lopp, och hakade på ett gäng som nog sprang lite för fort
för mig, eller det gjorde de ju, för att jag sprang ju första milen på 51 minuter och det går ju inte när man ska springa maraton, alltså inte när man är på min nivå i alla fall. Så då upptäckte jag efter en mil såhär, oh shit vad fort jag springer, det här var inte bra, men då hade jag inte tänkt på det, för jag kom liksom in i deras tempo, alltså lite grann som när man kommer in i ett löpans tempo, när man är i någon annans tempo och så bara liksom slutar man tänka på att hålla sitt tempo själv, precis som man gör på löpandet, utan man bara följer med i den personens fottramp. Dun, 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 dun. Det är lätt hänt faktiskt, att det blir så.
Alltså det där gjorde jag ju på mitt första maraton, det var Stockholm maraton, och historiskt sett så har ju det varit mitt snabbaste maraton, men då var det också samma sak, jag hade sån sjukt snabb första mil och sen fick kämpa mig igenom milen som kommer näst, och det vart ju typ långsammare och långsammare för varje mil, men det i slutändan så var det den snabbaste milen. Och när jag senare försökt vara mer strategisk, jobba med mitt eget inre tempo och inte bli stressad eller dras med av andra, då har jag i slutändan blivit långsammare, men det är också lite bekvämare. Men jag känner igen det där, om man bara rusar iväg. Jag gjorde samma sak på Vätternrundan som just slutade med att jag fick bryta loppet, för att jag bara drog på och missade den här grejen att det här kommer ta enormt många timmar. Det är tur att man blir lite visare med åren.
Ja, man lär sig att hushålla lite mer med krafterna faktiskt. För jag gjorde precis samma som du, att jag sprang ju långsammare och långsammare för varje mil. Så den sista var ju den absolut långsammaste. Då gick det inte fort, kan jag säga. Men det blev ju också mitt snabbaste maraton. Så att jag har ju kommit på att min maratonstil, som jag springer maraton, det är att jag springer så länge lampan lyser, då springer jag på. Alltså, då springer jag hellre lite fortare de två första milen och säckar ihop lite de två följande. För att då, jag vet att jag kommer ju ändå liksom att trampa mig i mål, och det är bättre att springa på när jag är pigg, för jag kommer att få ont i kroppen oavsett om jag springer fort eller långsamt. Så då är det lika bra att liksom ösa mens öset finns.
Men det med att hålla ett progressivt tempo, alltså att springa snabbare och snabbare ju längre man kommer i passet, det är ju ganska bra.
Men vem klarar det?
Nej, men det är ju det som är, på lopp så är det svårt. Men det är därför man tränar på det när det är träning. Och det kan vara ett ganska så nyttigt sätt, det här med att lära känna sin intensitet, både då på löpband och utomhus. För på löpan så är det lätt att dras med, att man drar upp löpandet på 12 km i timmen och så bara, åh herregud vad jobbigt det här är. Men ett bra sån här progressivt löppass, det är ju att springa 3 stycken 2 km och försöka höja tempot varje gång man passerar 2 km. Mm. Och att också testa hur det känns att göra på löpband. Och om man ska ange tempo, det är lite knepigt, men i alla fall försöka springa lite snabbare för varje 2 kilometer som man springer, och när man har gjort 6 kilometer så är man klar. Men just det här att känna vad som händer till exempel med stegfrekvensen, vad som händer med hållningen, och när man då gör den snabbaste 2 kilometer, då vet man att man är klar sen. Så att man behöver ju inte trampa ner sen och bli långsammare och långsammare och få in ännu fler kilometer.
Ja, men det är nog ett bra sätt att träna på om man vill komma till det. Och de säger ju att det är bättre att göra tvärtom mot för vad jag gör. Alltså att springa sitt högsta tempo på slutet av loppet. Men jag vet inte, det känns som att då har jag så ont i kroppen så att då skulle jag inte kunna springa fort även om jag ville.
Men det är väl också lite klassiskt det här med att man vill passa på att springa så snabbt man kan medan man fortfarande är pigg.
Exakt. Får säga, jag passar på nu, för jag vet inte hur trött jag kommer att bli sen. Och jag kör ju samma taktik i backarna också. När det är nedförsbackar, jävlar vad jag kubbar då alltså. Då är det bara så här, nu springer jag max här för nedförsbacken. Det gäller att liksom kapa sekunder och minuter där jag kan. För sen kommer det att bli tungt.
När man startar upp träningen efter att ha haft ett längre uppehåll. Och så jag passar på att träna 5 pass nu första veckan, nu när jag ändå är motiverad. Jag passar på när jag har stark motivation.
Ja, jag vet. Och ibland när jag springer, nu får inte jag springa så långa pass tyvärr. Men då kan jag hamna i det här att, okej, men nu, om jag kan bestämma att jag ska springa 5 kilometer idag. Bara 5 kilometer. Men jag har sprungit 5 kilometer, så tänker jag så här, nu har jag ändå sprungit 5 kilometer, då passar jag på att springa en mil. Och så passar jag liksom på och gör det. Och samma kan det bli när jag är på löpandet, när jag körde mycket långpass och sånt. Då kunde jag ha bestämt så här, men jag ska springa 15 kilometer idag. Och så har jag kommit till 15 och bara, fast vad onödigt, det känns att inte passa på att springa lite längre nu när jag ändå håller på. Så att jag är jättedålig på att hålla mina pass på den distansen som jag har bestämt från början. För att jag känner alltid så här, lika bra att passa på. Man vet aldrig. Kanske är jag trött en annan dag och inte orkar springa längre. Du vet, det är en jättedum strategi, men ja, så funkar
det,
jag.
Det kommer jag ihåg, nu pratar vi 15-16 år sedan, kanske 17 år sedan, när jag tillbringade mycket tid på gym och hade kompisar och partner som också jobbade på gym, och så kunde jag kanske sluta klockan 5 och sen så den personen som jag skulle träffa efteråt, den slutade klockan 7. Och då var det så ovärt att åka hem, sätta sig på tunnelbanan och åka ut till förorten. Då kan jag säga, då kan jag lika gärna stanna kvar här. Och då kunde jag säga, men jag tar 20 minuter på roddmaskinen. Och det är så här, men det kan man ändå stå ut med om man kollar på någon serie som du säger eller lyssnar på någonting. Och säger, då kan jag ta 20 minuter på crosstrainern. Och så kan jag ta 20 minuter på löpbandet. Och så kan jag ta 20 minuter på stakmaskinen. Och sen 20 minuter på trappmaskinen. Då har man ju fått in ett enormt långt konditionspass. Men tanken var ju typ, jag ska köra lite grann så att jag svettas på en maskin. Och sen har man jobbat igenom alla konditionsmaskiner på hela gymmet. Och så har det gått 1,5 timme.
Ja, men det där är en klassiker verkligen. Att, varför blir det alltid så? Fast å andra sidan, det gör kanske ingenting.
Nej, men alltså, det här med att få feeling under ett pass och att då ha utrymme både tidsmässigt men också fokusmässigt att faktiskt dras med. Jag tycker ju det är ganska härligt.
Ja, men jag älskar att få feeling. Det är min favorit, det är mitt favoritsätt att träna på inspiration. När jag får feeling, då kör jag. Och det är därför som jag har så otroligt lite rim och reson med min träning. Alltså, nej, men det är verkligen så. För ibland kan ju Patrik säga till mig så här, du är galen, du tränar mer än en elitidrottare. Du har kört 3 pass idag. Jag bara, men jag fick feeling. Jag kände för att göra styrketräning och löpa och åka skidor och köra yoga. Han bara, har du gjort något annat än tränat idag? Nej, det har jag kanske inte. Men det bara blev så. Men jag tycker det är härligt. Jag är verkligen en inspirationstränare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Undrar hur många som medan som lyssnar på det här avsnittet av Träningspodden har lagt in några magövningar bara för att det var det vi började prata om. De var någon som fick feeling. Ja.
Hoppas att någon kör magövningar nu när de lyssnar på det här. Det hade ju varit toppen. Och sen går de vidare till löpandet om man får vara på gymmet nu när det här sänds. Det vet man inte.
Jag har sett ganska många efterlysningar från människor som vill ha tips på det mest prisvärda men ändå kvalitetsmässiga bra löpandet att ha hemma. Så att det verkar ha kommit upp sig en liten löpbandsboom i hemmagymmet.
Ja, alltså hade jag plats att ha ett löpband hemma så är det första jag hade köpt. Och jag hade stått på det varje dag. Varendaste dag. Men det får tyvärr inte plats. Och löpband är ju inte så vackra heller. Så det är inte så att man ställer det i vardagsrummet och tänker så här, men det kan vara som en snygg inredningsdetalj. Det är det ju tyvärr inte. Men jag väntar tills de första... Det här låter ju helt sjukt. Men jag väntar tills de första utelöpbanden kommer. Då ska jag ställa ett i trädgården.
Som i Hammarbybacken, de här rullbanden som också finns uppe i fjällen för småbarnen som ska ställa sig på dem och åka rullbandsliften upp. Du springer och springer och springer på den. Kommer ingen
precis,
vart.
Precis, kommer ingen vart. Men jag får frisk luft.
Ja. Du är så himla långt ifrån Jokkmokks Jessica.
Ja, gud. Nej, jag skojar lite. Men... Hade inte du någon bra lyssnarfråga, Lovisa?
Ja, det här är en lite längre fråga som jag tyckte var intressant och som jag tror att många känner igen sig i. Hej Lofsan och Jessica, jag har lyssnat på Träningspodden ända sedan starten och nu har min mamma börjat lyssna i kapp. Och hon vill hälsa grattis till Jessica som precis berättat att hon är gravid med Sam alltså. Ja. Så jag säger grattis till dig Jessica.
Jo men tack. Och där och då hade man ju kanske hoppats att det skulle bli ett litet syskon tillsammans. Men då sa Patrik till mig häromdagen så här, det var lite synd att han var så jobbig att han dödade all lust till ett till barn. Så blev det.
Det sa och säger mina föräldrar fortfarande. Det är 4,5 år mellan min storebror och mig. For a reason. Och sen kom jag som var det här gudabenådade barnet som var glad och positiv hela tiden. Och så skulle det ha blivit en bebis efter typ 1 år. Alltså jag skulle ha haft ett syskon som var 1 år emellan. Och sen så blev det ett missfall. Och sen kom min lilla syster och då blev det 2 år mellan oss. Och också ett sånt här liksom krubbarn. Så här, verkligen bara sitter och är så himla nöjd. Barn nummer 3. Alltså tacksam för att få hänga med. Och sen kom barn nummer 4 efter 1,5 år. Och sen var det stopp. För nu blev det väldigt jobbigt med ett barn. Barn nummer 1 och barn nummer 4. Det var liksom där det blev jobbigt. Men det får jag fortfarande höra där. Med att det tog 4,5 år innan jag kom. För att det var olika sorters barn.
Ja, de kan ju vara det. Som sagt. Tack då.
Vi går vidare i lyssnarfrågan. Jag får mycket inspiration av att lyssna på er och jag älskar att ni pratar så brett om träning och att må bra. Ibland känner jag igen mig själv till 100% och ofta kan jag komma att tänka på kompisar eller kollegor som verkligen borde lyssna. Jag har tränat till och från hela mitt liv och har sedan flera år tillbaka en etablerad träningsrutin där jag är jättenöjd när jag kan träna varannan dag, nöjd om det blir 3 pass en vecka, men känner mig lite deppig när det bara blir 2 pass. Jag känner igen mig mycket i Jessica som vill göra många saker samtidigt och vill också känna mig duktig och seriös när jag tar mig an ett träningsprojekt. Men nu känner jag att jag står och stampar på samma ställe. Och när jag tänker tillbaka har jag gjort det länge. Jag blandar löppass med styrka hemma. Jag har en del redskap som hantlar, gummiband och kettlebell. Yogar ibland och tycker precis som Jessica om de svettigare yogapassen. Hur ska jag lägga upp en träningsvecka för att få en riktig mental boost och känna att jag kommer vidare med min träning? Jag längtar inte alltid till träningspassen, men jag älskar precis som Lovisa att vara nytränad. Tack för att ni håller mig i handen genom min träning. Vad fint. Okej, då kan ju... du kanske känner igen dig också själv, Jessica, i henne.
Ja,
jag känner
verkligen så här. Jag skriver under på frågan och vill gärna ha svar. För att jag har ju känt att jag har varit på en träningsplatå nu ganska länge, faktiskt. Det händer ingenting och man blir inte så himla motiverad. Alltså jag tycker alltid att det är kul att träna. Jag tränar ju, skulle ju träna oavsett om det händer något eller inte. Men det hade ju varit kul att få en liten boost. Att man märkte så här, shit, pommes frites, nu blev det sprutt i grejerna här. Så att, absolut, jag skriver under på den här frågan direkt.
Är det viktigt för dig att känna dig seriös och duktig när du tar dig an ett träningsprojekt?
Ja. Jag är ju väldigt seriös med mina träningsprojekt. Jag håller ju inte på och lullar med dem. Om jag har bestämt mig att jag ska köra runstreak, då kör jag runstreak och då gör jag det varje dag och då gör jag det jag ska. Liksom. Och samma om jag bestämmer mig för att nu är det här ett styrketräningsprojekt, då går jag ju in för det. Sen kan det komma grejer emellan med jobb oftast och så där man inte har möjlighet att göra det man har tänkt, men det är absolut viktigt för mig att känna mig seriös i det jag håller på med när det gäller träning.
Men det är intressant, vi pratade för några veckor sedan i träningspodden om den här skillnaden mellan att planera in sina träningsdagar eller att planera in sina vilodagar. Och som den här tjejen skriver där med att hon känner sig jättenöjd när hon kan träna varannan dag. Jämfört med då att träna 2 dagar och så blir det 5 dagar som inte har träning. Och jag känner igen mig så mycket i min egen inställning. Jag har ju börjat precis, eller egentligen inspirerad av dig, Jessica, med min söndagsplanering. Och ibland kan det bli så att jag på måndag eftermiddag bara kommer på, nej men gud, nu har jag inte planerat min träningsvecka. När ska jag träna? Var ska jag träna? Vad ska jag träna? Alltså, och då känner jag så här, nej men nu måste jag sätta mig och faktiskt strukturera upp de dagarna. För att jag känner ju en enormt stor skillnad på de veckorna när det blir 2 pass jämfört med när det blir 4 pass. Jag trivs ju så bra med 4 och i bästa fall 5 pass i veckan.
Ja, jag kan inte heller tänka mig att träna bara 2 pass i veckan. Nej, men jag skulle klättra på väggarna. Det skulle inte gå alltså.
Och jag skulle bli deppig.
Ja, jag skulle bli sur. Ingen vill att jag ska bli sur.
Då blir det jobbigt för alla.
Då blir det jobbigt för alla runt omkring. Så, nej, men
vad har vi för tips
då, Lovisa? Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi göra,
boosta.
Jag och denna tjej?
Jag har ju alltid många klienter som tränar hemma och som tränar väldigt allround och som blandar pass som en potpurri, nästan som en sån här trollkarshatt hatt. Och så bara drar man upp ett pass ur hatten och så ska se man, vad ska det bli idag? Eller att man under passets gång så här, ja men lite sånt och lite si och lite så. Och symboliskt då att man hattar runt. Och det funkar jättebra för väldigt många. Man kanske fortsätter att utvecklas och man har, liksom vet hur man... eller man kanske inte ens behöver utvecklingen. Man tycker det är roligt att träna och det spelar ingen roll vad som händer med kroppen. Utan att jag har svettats och tagit i lite grann, det räcker väldigt långt. Men just den här platån som väldigt många som hattar runt eller tränar helt utan plan eller har bra kvalitetspass men det finns ingen plan mellan passen, alltså hur passen sätts ihop med varandra. När man kommer på en platå och känner att det dels kanske inte är lika roligt längre, men också att man känner att man kanske skulle kunna få ut mer om man gör någon förändring. Och den här boosten, det är ju ofta att det kommer in en coach och styr upp. Alltså jag skulle säga att väldigt mycket av mitt jobb handlar om att styra. Styra och peka med hela armen. Och vissa vill ju fortsätta hatta trots att jag styr. Och då kan vi behöva kompromissa. Så låt säga, om jag har en klient som tränar 3 gånger i veckan. Och då kan vi köra lite MBL, lite medbestämmande lagen. Så att då kan jag säga att ja, men ett av de passen, då får du göra vad du vill. Du får hatta runt, om du vill springa på löpbandet och sen köra lite tabata med kettlebell-svingar och sen så köra dina 3 favoritmagövningar. Det är liksom gott så. Men de andra 2 passen, de skulle jag vilja styra. Och när det är hemmaträning, och det är ju väldigt tacksamt om det är en person som faktiskt har tillgång till ett gummiband, några hantlar, ofta så har man ju lite lättare hantlar, kanske 2 till mellan 2 och 5 kilo är väl de vanligaste hantlarna att ha hemma. Och en kettlebell, då kan man ju komma väldigt långt och styra. Dels så skulle jag ju gärna börja liksom fokusera vad passen är riktade mot. Så ett underkroppspass och ett överkroppspass och faktiskt titta över intensiteten. För att om man är i ett gym och man har 5 kilos hantlarna och så gör man 12 repetitioner biceps curl till exempel. Och så känner man så här, jag skulle kunna ha lite tyngre. Ja, men då lägger man tillbaka hantlarna så går man hämta det 1 kilo tyngre. Men tränar man hemma, då har man bara de hantlarna som man har. Och de flesta vet inte om då hur de ska göra för att höja intensiteten. Till exempel att sätta ihop ett supersätt. Alltså att man gör en annan övning innan bicepscurlen. Så att när man ska göra sina bicepscurl så är man redan lite trött i biceps. Och då gör man 12 repetitioner och får kämpa istället för att göra 12 stycken. Stå och spegla sig samtidigt, kolla i mobilen eller liksom, till och med kanske styrketränare och kolla på en serie samtidigt. Det är ju ett sånt här knep. Det jag jobbar jättemycket med, det är att faktiskt räkna repetitioner. Alltså, kan jag göra 10 repetitioner med bicepscurlen min första vecka, då ska jag nästa vecka försöka göra 12 repetitioner. Och vecka 3 så ska jag göra 14 repetitioner. Alltså att jag försöker varje vecka, om jag inte är beredd att blanda eller ha nya övningar, så ska jag åtminstone försöka göra några fler repetitioner med de hantlar som jag har. Sen har man så att man kan ändra vikt. Man kanske har påbyggda hantlar. Man kanske har en stång som man kan lägga på vikter på utsidan. Många har ju köpt hem träningsstänger, kanske inte de riktiga stora silvermetallstängerna som finns på gymmet, men något liknande bodypump-set och liknande. Då behöver man kanske inte göra fler repetitioner, utan att man försöker lägga på lite vikt vecka för vecka. Och bestämmer man sig då för att under de här 3 veckorna nu som kommer, då ska jag antingen kunna göra fler repetitioner på samma vikt eller öka vikten och göra lika många repetitioner. Då kommer man behöva ta i mer och intensiteten höjs. Men just det här med intensitet, många tänker att det handlar om att driva upp flåset och att hålla högre tempo. Hemmaträning har ju en tendens att bli mycket flås och hålla en hög frekvens. Men det är klurigare och ställer lite mer krav på att man fokuserar om det handlar om att känna muskelkontakt och liknande. Så det skulle jag ju tipsa om. Att boosta kroppen och hjärnan genom att dela upp styrkepassen mot ett specifikt fokus. Överkropp eller underkropp. Men sen är det inte alls tokigt att faktiskt börja styra upp löpträningen. För har man en löpträningsrutin och man har sin runda som man alltid springer, när man då tänker sig att nu ska jag göra en satsning, så vill man kunna springa sin runda ännu snabbare varje gång. Men då behöver man ju göra en, liksom någon form av förändring. Man kanske vill börja med att klocka, men hur lång tid har min runda idag? Vilket tempo behöver jag kunna hålla för att kunna göra rundan lite snabbare? Ja, men då tränar vi på att hålla det tempot fast kortare sträckor. Och skulle det vara en person som har ett löppass i veckan och sen så blandad styrka och yoga hemma, då går jag tillbaka till det här klassiska som du och jag pratat om i träningspodden i många år. Det är ju att varannat pass är snabba intervaller, hög intensitet, driva med hela kroppen. Och varannat pass, chilla, ta det lite lugnt, hålla lägre tempo, men förhoppningsvis få lite längre runda istället. Går man upp i intensitet, då kommer man inte orka lika länge. Så man kan fortfarande blanda pass. Man måste inte styrketräna 3 gånger ordentligt i veckan. Men man kan styra upp kvaliteten och kanske pinpointa fokus lite grann. Och som du, Jessica, som du har applicerat i yogan, vilket är som jag som coach tycker är jättebra, det är ju att man har en fokusövning. Att man har en övning eller en position som man utvärderar lite noggrannare än andra. Jag tänker på din hund till exempel. Berätta om den.
Ja, alltså min hund, det är ju en övning eller en position som jag inte tycker så mycket om egentligen, för att den är väldigt jobbig tycker jag. Vi brukar alltid skoja om att vadå viloposition? Det är baskemängen viloposition att stå i nedåtgående hund. Men den jobbar jag med faktiskt varje dag. Alltså det går inte en dag utan att jag inte gör en hund. För att jag behöver liksom ska jag säga, hålla i den och utveckla den lite grann hela tiden. Och den är också ett bra mått på om det händer någonting. För att när man börjar känna att man kommer någon vart med yogan, det är ju när man faktiskt står relativt avslappnat i hunden. Och när man håller på med några andra övningar och tänker så här, åh vad skönt, nu är vi tillbaka i hunden. Och dit har jag ju kommit nu när jag har kört väldigt många dagar yoga. När ni lyssnar på det här så är jag ju färdig med min yogastreak 100 dagar. Och den positionen kan man ju också ganska lätt mäta hur det går om man har gjort några framsteg faktiskt. För att man känner det. Man känner det på olika ställen i kroppen, hur den känns och hur man klarar av att utveckla den positionen. Det är svårt att beskriva. Jag ser det framför mig här.
Större marginaler kanske.
Ord. Ja, men lite så kanske. För det handlar ju om att sittbenen ska upp i luften. Och när man börjar hitta den grejen att man liksom kan trycka upp sittbenen i luften och att det funkar och inte sträcker sönder allting annat, och att när man har blivit så öppen i bröstryggen att man liksom inte står krum utan att man kommer ner mellan skulderbladen och huvudet kommer ner mellan armarna, och då börjar ju hunden utvecklas, och man ser ganska lätt på sin hund om det går framåt. Så att jag har ju några positioner som jag tar bilder på med jämna mellanrum, och hunden är ju en av de positionerna, för där är det väldigt lätt att se om det har hänt någonting eller inte.
Och det du har gjort är ju att du har pinpointat en särskild övning eller position. Och det är det som jag tycker är smart när man vill boosta någonting, att faktiskt pinpointa. Och låt säga då ett träningsprogram för en klient hos mig, då kan jag pinpointa till exempel knäböj. Och när jag pinpointar knäböjen, det innebär att jag kanske sätter personen i en annan stance än vad den är van vid. Till exempel om man ska köra knäböj hemma med kettlebell. Man kanske alltid i flera år alltid haft samma bredd mellan fötterna. Och för att då få lite bättre marginaler, lära känna knäböjningen, lära känna hur bålens position förändras beroende på var man håller kettlebellen. Om man har en liten klack under hälarna eller man står barfota på parkettgolvet. Knänas position. Och så upptäcker man att men gud, i den här positionen så blev allting mycket svårare, eller i den här positionen blev allting mycket lättare, varför har jag inte gjort knäböjen här på det här sättet tidigare? Och att man då mäktar med och liksom stannar upp i övningen. Sen kan det komma massa andra övningar innan och efter som man låter bara flyta med. Men att pinpointa 3-4 övningar under en, låt säga då, 3 veckors period. Du jobbar ju längre fokus än så. Men det är ett ganska smart sätt att känna den här boosten. Att man faktiskt blir bekvämare med positionerna, med anspänning i överkroppen. Trots att knäböj är en underkroppsövning så kan vi faktiskt jobba med anspänning och position i överkroppen för att få bättre kontroll av övningen, men också större träningseffekt. Och armhävningar, en klassisk hemmaträningsövning som många kämpar med. Och det är svårt att hålla plankpositionen för bålen. Man kanske inte kan böja tillräckligt mycket på armbågen för att få ner djupet. Och så liksom har man fastnat där på den här platån. Men okej, hur kan vi utveckla armhävningsrörelsen, plankpositionen? Går det att bredda eller smala av fötterna? Kan vi flytta händerna? Kan vi öka belastningen? Kan vi förändra djupet? Leka lite grann med övningen under flera veckor på raken. För det är då, precis som med din hund, som man känner att det händer någonting. Men om man bara öser igenom ett pass. Om man tänker till exempel, jag har en så här klassisk 500-ring, ett 500-pass där man jobbar 5 stycken benövningar. Och så gör man som en trappa neråt, så att man gör 40 repetitioner av varje benövning, 30 repetitioner av varje benövning, 20 och 10. Då har man, när man är klar, gjort 500 repetitioner. Man är helt slut och skakig i benen. Det är knäböj och det är utfall, saxhopp. Man kan sätta ihop egentligen vad som helst. Man är jättetrött i benen, spagettiben. Men man har inte riktigt stannat kvar och pinpointat någonting. För det är inte syftet med passet. Så pinpointning är alltid bra för de allra flesta när det handlar om att boosta motivationen och kroppen och känna att man liksom kommer vidare. Att man helt enkelt stannar upp.
Ja, bra tips faktiskt. Men sen, jag vet inte, sen kanske man också, om man vill komma vidare i sin träning, kanske man måste sätta upp ett nytt mål. För det är liksom svårt att komma vidare om man inte vet på vilket sätt man vill komma vidare. Alltså, vad är det man vill uppnå?
Ja, och jag tänker ju att det är skillnad på att ha som mål till exempel att etablera en träningsvana. Det är ju någonting som många skulle behöva ha som mål. Att man etablerar vanan. Och sen behöver man komma vidare. Men nu är den etablerad. Nu ska jag bibehålla den. Nu ska jag bibehålla träningsvanan. Och sen träningsvanan sitter. Nu jackar jag upp det. Nu är jag inte orolig för om jag kommer att ha motivation att träna imorgon igen. Men många kämpar ju med det där och liksom försöker fortfarande hålla kvar träningsrutinen, fast den är där. Man kan ta för givet nu att träningsmotivationen sitter, vanan sitter. Jag vet vilka dagar jag kommer att träna, jag vet att jag kommer att ha tid, jag vet vilka redskap jag behöver. Jag kommer inte att prioritera bort det och kanske inte ens märka att jag har prioriterat bort träningen. Och det är ett viktigt steg som jag tror många missar att ta, att faktiskt våga landa i att jag har träningsrutinen, nu kan jag börja strukturera den och fokusera mer på kvaliteten av den vanan som jag redan har.
Precis. Och sen det du säger känner ju jag också att det är ju givetvis något som man borde göra för att få en boost, och det är verkligen ta hjälp av en PT. Jag känner ju väldigt mycket det så här, jag tycker att jag är så jävla duktig på att träna själv och göra mina egna program och så, men mitt problem tror jag är att jag har lite uthållighet i det jag gör. Alltså jag vill ju se resultaten så himla snabbt. Så jag skulle verkligen behöva känna mig trygg i så här, nu har någon annan gjort den här planen för att jag ska nå de här resultaten, och då kommer jag att ha nått de här resultaten det här datumet. Förstår du? Att man ändå har det, någon annan har gjort en plan som kommer att fungera. För själv blir jag så här, nej, jag får nog ändra planen nu. Det här funkar inte, då får jag ändra planen nu. Och så ska hålla på och mixtra hela tiden, och så blir det liksom varken hackat eller malet. Så att har man nått en platå, och nu talar jag för mig själv och kanske er andra där ute som också har gjort det, då kan det faktiskt vara en idé att få lite hjälp av en PT för att hitta in på ett nytt spår, tror jag. Man har liksom hamnat i någonting och måste ut därifrån, och det klarar man inte alltid själv.
Nej, och inte det där klassiskt när man är som du och jag och många andra, att man styr så många andra saker. Man styr en familj, man styr ett hushåll tillsammans med sin partner, man styr kanske kollegor eller ett projekt, man styr väldigt mycket. Och så går man in och styr träningen också, men ibland skulle man behöva att någon annan plockar av styrningen. Och jag tänker på att det är skillnad på att behöva individualiserad styrning eller om man behöver generell styrning. Och det är ju verkligen de positiva effekterna med att enormt stora delar av träningsbranschen digitaliserades 2020. Och de allra flesta behöver inte individualiserad styrning, utan man kan göra som många andra, bara man fortsätter att göra det flera veckor på raken, medan andra behöver och tycker om att det är individualiserat. Jag till exempel har svårt att följa en generell träningsprogrammering. Jag tycker om när jag känner att det här är pinpointat för mig. Det här är någonting som där coachen eller alltså, oavsett som när jag gick och hade en coach som hjälpte mig med min thaiboxningsträning, så kände jag så här, men de här övningarna har han valt ut för att de är bra och nyttiga och rimliga för mig. Om man tänker att det finns 150-200 slagkombinationer som ändå är liksom basic, så har han valt ut 5 slagkombinationer som jag kommer få ut mycket av. Och det är väl lite samma sak med träning. Om man tänker sig då magövningar, skulle du och jag sätta oss ner och rabbla alla magövningar vi kommer på? Alltså vi kommer sitta i ett helt långt avsnitt och bara säga övningsnamn. Men känslan i att faktiskt någon har valt ut 3 magövningar som kommer göra nytta för mig, det är också en bra boost, tänker jag. Så det är ju skillnad, det här med behöver man en generell styrning eller älskar man det individuella och det som är just det särskilt utvalt från mig. Och det är ju samma sak med benövningar. Det finns ju tusentals benövningar. Och alla, vi kommer bara snudda vid några stycken när vi tränar ett helt år. Men de övningarna, de varianterna, de vinklarna, ja, men det är någonting som faktiskt kommer gynna mig och min motivation. Och kanske förhoppningsvis höfter och knän och fotleder, och känna att det, liksom, ja, men det här är roligt. Det här är lagom men också tillräckligt svårt för mig. Och liksom som en liten trigger, en positiv trigger.
Ja, jättebra. Härligt sammanfattat, och jag kände nu ny pepp att komma ifrån den här förhatliga platån som jag står och stampar på. Och nu, Lovisa, så är det så att mina hörlurar signalerar att nu får det vara bra. Jag hade inga extra med mig idag, tyvärr.
Du är redo att kliva av båten och kliva i hamn?
Ja, snart är jag i land äntligen. Om jag nu har överlevt, men det hoppas vi alla att jag har gjort. Och det ska bli otroligt skönt att komma hem nu. Så nästa vecka, då hörs vi på riktigt, och det längtar jag till.
Oh, jag med. Stort tack för att ni alla lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi har haft mycket lyssnarfrågor de senaste veckorna. Men det är ju alltså på grund av att Jessica förhoppningsvis har seglat över Atlanten.
Ja, och förhoppningsvis kommer hem helskinnad och fylld av ny inspiration till nästa veckas avsnitt av Träningspodden. Ja, vi hörs då!
Vi ser fram emot en vår tillsammans. Ha det så himla bra, vi hörs nästa vecka. Puss och kram!
Puss och kram, hejdå!
Podden produceras av Sandström Group.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.